Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och där säger vi välkomna till DIF-podden och ett litet uppsnack inför hockeysäsongen. Med mig på länk har jag Anton Högsander. Välkommen!
Tack så mycket!
För den som kommer ihåg så var ju du med för några månader sedan där vi pratade lite hockey och summerade allting och vi hintade om att vi skulle ta ett omtag kring hockeyn nu under hösten och vintern och här är vi. Vi får se hur frekvent det blir med matchuppdateringar, men tanken är att vi ska lösa någon typ av klusteruppdatering där vi kanske om 4 omgångar i taget går in på inför hur det blev och blickar framåt, men det kommer vi till lite senare.
Ja.
Ja då Anton, dags för hockeysektionen att kliva in i coronasäsongen. Man får inte, det är lätt att glömma att hockeyn ställde in slutspelet. Mm. Det glömmer man nästan bort i allt det här. Men så var det ju faktiskt. Vi har ju ingen mästare från förra säsongen helt enkelt.
Nej, och det märks ju på alla lag och spelare verkligen att det är ju... Det är många som har gått och väntat här nu och har på något sätt energin kvar och att det blev så pass snöpligt där. Så det är tydligt att det har byggts upp mycket känslor inför den här säsongen. Vilket såklart är naturligt med tanke på hur abrupt det faktiskt blev till slut.
Mm. Det, också, det ska bli intressant så här nu hur hösten... börjar här, för liksom hela hockeyrörelsen har ju kunnat stå lite vid sidan av och iaktta vad händer främst då på fotbollen om vi pratar i Sverige och även hur ser det ut i resten av världen, lite NHL också och KHL och ja, övriga hockeyligor, men om vi tittar i Sverige så har man verkligen kunnat snegla på allsvenskan, så det ska bli intressant att se. Alltså, vad händer nu? Nu såg jag att Leifby var ute och svingade ganska så rejält och jag vet att fotbollens, svenska elitfotbollens generalsekreterare Mats Engqvist kunde man läsa mellan raderna när han gästade DIF-podden att han tyckte kanske att hockeyn har varit lite väl passiva under... Framförallt sommaren, och det var inte många veckor sedan man kunde läsa, tror det var Färjestads ordförande eller klubbchef eller sportchef någonting som mer eller mindre iskallt räknade med 5500 i premiären. Och det kändes ju väldigt naivt, för det var inte många veckor sedan det uttalandet gjordes. Så det ska bli intressant att följa upp det, men vi kommer dit allt eftersom. Ska jag presentera truppen i år då? Så kan vi börja där någonstans.
Ja, absolut.
På målvaktssidan då har vi Mantas Armalis och Niklas Svedberg. På backsidan så har vi Tobias Björnfot, Marcus Högström, Simon Johansson, Jesper Pettersson, Tom Nilsson, Tobias Ekberg, Robin Norell. Och på de offensiva krafterna så kan vi presentera följande. Anton Hedman, Niklas Bergfors, Kalle Östman, Tom Vandell, Henrik Eriksson, Sebastian Strandberg, Dick Axelsson, Jakob Josefsson, Mattias Guter, frågetecken, Albin Greve, Manuel Ågren, William Eklund, Mikael Haga, Alexander Holtz, Linus Andersson. På ledarfronten hittar vi följande: huvudtränare Robert Olsson, assisterande tränare Mikael Håkansson, Jörgen Benström, också assisterande. Vi har Fredrik Mikko som målvaktstränare, Jimmy Ulvestad fystränare, vi har Johan Kellerstam och Max Eklöf som materialförvaltare. Vi har Anton Paulsson som också materialförvaltare, vi har Bengt Gustafsson som lagläkare, Christian Schumacher som fysioterapeut, vi har Mattias Gustafsson som naprapat, Joakim Eriksson som strategisk sportchef och Tobias Persson som utvecklingschef. Spontant känns det som att det är en väldigt stor organisation kring laget.
Ja, verkligen. Det finns ju en stor stöttning kring hockeyn, absolut. Och när man ser till spelartruppen så är den är ju bred. Och det är ju en väldigt ung och erfaren trupp här som Djurgården kommer att ställa på isen. Så det är klart att det finns ju en del frågetecken kring slagkraften här med tanke på då coronas intåg och de ekonomiska följderna som har blivit speciellt för Djurgården här och som har valt att dra i handbromsen. Samtidigt så har man ju någonstans en förhoppning att truppen ska ta kliv framåt och hitta rätt i allt det här.
Ja, alltså Djurgården Hockey har ju varit som en katt med 5000 liv och alltid, om du har sett, jag ska inte säga svagt ut, men någorlunda, att det har funnits luckor och verkligen fylla igen, så har det varje år klivit fram ett par juniorer som har fyllt luckorna med råge. Eller någon annan spelare som kanske redan är halvetablerad som lyfter sig. I år känns det väl som att den utvecklingen är viktigare än på väldigt länge, eller?
Ja, verkligen. Det har du helt rätt i. Det är ju, som jag var inne på precis här, att Djurgården har ju på något sätt fått dra i handbromsen ganska rejält. Och om man tittar till exempel på backsidan så Linus Hultström och Ola Alsing har ju inte fått sina rättmätiga ersättare, även om Tobias Ekberg har kommit in där på backsidan. Och på forwardsidan så lämnar ju Patrik Berglund ett rejält gap efter sig. Och där har man ju fyllt på med, ja, det är mycket talang och det är spännande namn i både nyförvärvet Linus Andersson där till exempel från Vita Hästen, men han är ju oerfaren. Det finns möjlighet att han verkligen kan ta de här kliven i Djurgårdens organisation, men samtidigt så det är ju mycket som ska stämma. Men det är ju som du sa innan, att om det är någonting som Djurgården verkligen har byggt upp under de senaste åren här, så är det ju en organisation som gör att spelare blir bättre versioner av sig själva när de väl kommer till Djurgården. Och även de spelarna som då har varit i Djurgården tidigare i ungdoms- och juniorverksamheten, att de på något sätt växer med ansvaret. Och här någonstans så ställs allting på sin spets verkligen, alltså själva organisationen och vad det här kommer landa i. För det är ju nu om någon gång som verkligen spelarna som har lite mer undanskymda roller eller som, ja, men som är precis på väg och får det här genombrottet måste ta klivet och avlasta, ja, men stjärnspelarna som finns i truppen. För det finns en bredd, men spetsen är ju ett frågetecken.
Mm. Om vi ska köra lagdel för lagdel då, vi börjar på målvaktssidan, då har vi en Svedberg från förra året som verkligen gjorde sitt och tystade många frågetecken kan man väl säga. Och där har ju Mantas, en gammal bekanting, anlänt. Vad ger du Djurgårdens målvaktspar för, hur står de sig till övriga seriens?
Ja, jag skulle säga att de står sig väldigt, väldigt bra. Till och med att de tillhör toppskiktet, sett till både erfarenhet och skicklighet. Exempelvis Svedberg, han hade ju en väldigt tung säsong i Timrå, men stod tillbaka nu i Djurgården på ett väldigt övertygande sätt och höll bland annat 5-0 under säsongen. Och stundtals så, jag vet inte hur många matcher han vann i slutändan för Djurgårdens räkning, för att han stod mer eller mindre på huvudet i matcher och var rena väggen. Och nu när man får in Armali som är en väldigt kompetent målvakt som tidigare har har varit i Djurgården och kände till organisationen. Han har varit runt lite i världen och samlat på sig erfarenhet. Sen kommer han från en tung säsong nu i Skellefteå. Han var ju skadad och kom inte riktigt tillbaka och blev utkonkurrerad av Lindvall där, och som var fullständigt strålande. Så på det sättet så har ju han en del att bevisa. Men om man ser till vad det finns för grundläggande kunnighet i målvaktsduon, så är jag inte alls orolig, utan jag tror snarare att det är där den starkaste lagdelen finns för Djurgården. Och det ska bli väldigt intressant att se hur de två verkligen kan komplettera varandra, för det tror jag att de kommer göra på ett bra sätt.
Du, ja, det låter. Och du sa tidigare att om vi hoppar över till backsidan, så var det ett par luckor som kanske inte riktigt har fyllts. Hur viktigt tror du det är för backarna att liksom inför säsongen kliva in med vetskapen om att vi har två rätt liksom rutinerade och kvalitetsmålvakter att luta oss tillbaka mot?
Ja, det är klart att det är ju superviktigt. Det finns ju en grundläggande trygghet i att sista utposten ändå är så pass erfaren, och att ja, men de vet att en kille som exempelvis Svedberg kan, ja, men han kan verkligen kliva in och tokdominera och göra de där avgörande räddningarna. Samtidigt så är det klart att man får ju inte på något sätt landa i att det blir någon avslappnad situation och att man lutar sig för mycket mot målvaktsspelet. För man ser nu till försäsongen så har det ju varit ganska öppen gata i en del matcher, och en sån som Svedberg han har verkligen fått jobba och känts ganska ensam i vissa situationer, och det blir ju uppenbart då att han behöver ju ändå liksom stöttningen från backsidan, att de håller sina linjer, att de inte släpper, ja, men släpper på markeringsspel och sådana, ja, men grunder som den tillhör. Så det är ju ett samarbete där som måste hittas. Och det är klart att det är ändå skönt att målvaktsduon är så pass stark, absolut. Men ja, backsidan, de måste hitta rätt här nu alltså.
Vad är det vi har, alltså hur, om du summerar in och ut på backsidan, vad är det för tankar där då?
Ja, alltså just kring backsidan så känner jag väl att där finns för mest oro för min del. Alltså att tappa en spelare som Linus Hultström och även Ole Alsing som ja, men två spelmotorer från egen zon då, som verkligen kan både slå en bra första pass, som kan driva pucken, som kan styra och ställa powerplay, som ja, men kan lassa mycket, många spelminuter, och som även ja, men får in mycket poäng, alltså personligt då, att de står för då både mål och assist. Det är klart att de lämnar ett enormt tomrum efter sig. Och en spelare som Simon Johansson här nu kommer ju verkligen få kliva fram och på något sätt försöka axla den här rollen som Hultström exempelvis hade då i powerplay, och även då i 5-mot-5-spelet. Hittills har det ju sett lovande ut på försäsongen, men samtidigt, alltså Hultström etablerad sedan länge, har gjort sina poäng. På något sätt så blev det nästan som att man bara räknar med att han fanns där. Och nu när han inte gör det längre så finns det en ganska stor oro kring att det kommer liksom bli en saknad kring honom då. Och det är klart att, ja, men det är som sagt, det finns ju en oro kring att det är lite för mycket spets här som har försvunnit.
Är det någon du har förhoppningar om att, ja, men den här kan överraska positivt?
Ja, alltså det absolut. Det finns ju flera som kan ta kliv. Simon Johansson som var inne på tidigare, han visade ju redan förra säsongen att han har mycket hockey i sig. En annan kille som jag tycker har sett väldigt lovande ut på försäsongen är Alex Brännstam, som har kommit in och verkligen kört sitt race här nu första tiden i A-laget. En kille som Tobias Björnfot som som har lånats in här nu från LA Kings.
Honom nämnde vi inte ens.
Nej, precis. Nej, men han tillhör Djurgården ändå. Och det är därför de har kunnat liksom, att det finns ett grundläggande kontrakt hos honom. Så att de har kunnat låna tillbaka honom här. Och det har ju verkligen varit en boost, har man ju märkt direkt. Och han ska bli väldigt, väldigt spännande att följa. Han är ju en väldigt rörlig back som... Ja, men som även kan kliva fram i powerplay och ta de här kliven framåt offensivt som Djurgården behöver här på något sätt. Och som kan driva spelet. Och han är bara 19 år gammal, så det är ju mycket ansvar på honom. Och dessutom så försvinner han även då i november till campet där. Och det är ju frågan om han kommer tillbaka eller inte. Det mesta lutar vi åt att han kanske inte gör det, även om jag kan tänka mig att Jocke Eriksson jobbar rätt hårt på att hitta en lösning där så att han kan stanna säsongen ut på lån. Så det är ju också spelare som verkligen kommer betyda mycket för Djurgården och som ska bli spännande att följa. Annars så tycker jag även att en spelare som Ludvig Hedström som var uppe förra säsongen och gjorde några matcher, han gjorde också väldigt bra, såg stabil ut. Så det är klart, det finns jättemycket potential. Sen är det viktigt att spelare som Robin Norell och Jesper Pettersson studsar tillbaka här nu på något sätt och kommer upp en nivå i sitt grundspel. Marcus Högström som var bra förra säsongen, men han var inte på den nivån som han har varit tidigare, när man nästan skulle kunna säga att han har dominerat i matcher. Den Högström såg vi inte i samma utsträckning den gångna säsongen här, så det är väldigt viktigt att han tar det ansvaret här nu. Han kommer ju bli lite farsan här nu på backsidan på något sätt.
Och om vi blickar på de offensiva krafterna då, förutom att vi har tyvärr lite skavanker på Jakob Josefsson, och han är väl borta i alla fall september ut från match.
Yes.
Och sen så har vi ju Mattias Guter som är frågetecken kring om han överhuvudtaget kommer komma till spel i år.
Mm. Ja, det är ju väldigt osäkert kring hans medverkan tyvärr.
Och sen ett kännbart tapp i Patrik Berglund som valde att nappa på Brynäs insamling där.
Mm. Ja, det var ju en riktig karusell det där. En riktig cirkus kring alla turer och så. Och en förhoppning om att han ändå skulle stanna. Men sen så någonstans insåg man att loppet var kört. Och att Brynäs någonstans här startade en Swish-kampanj mitt i allting. Och lyckas knyta till sig honom. Det är klart, det var mycket blandade känslor kring det där. Att någonstans känna att Djurgården gör ändå rätt i allt det här. Att man ändå tar ett steg tillbaka och inser att situationen är så pass allvarlig. Så att man inte kan gambla med ekonomin på det sättet som det skulle innebära. Att ge Berglund ett kontrakt som säkert sträckte sig över minst två säsonger. För jag kan ju tänka mig att han var intresserad av att ändå rota sig mer nu. Och att ändå i slutändan då tvingas släppa en stjärnspelare som Berglund, som jag personligen tycker gjorde Djurgården till ett bättre lag. Även om vissa hävdar då att hans spelstil kanske inte riktigt passade laget i grunden så tycker jag ändå att han var en spelare som verkligen gav laget den här stjärnglansen som behövs på något sätt. Så hela den där... Ja, hela den... karusellen som snurrar där. Det var mycket att ta in där ett tag. Alltså. Och det är knappt som man smält än, känns det som.
Nej, och det är också ganska intressant att det är många av lagen som nu någonstans ventilerar att snackar vi 500 pers i publik, då har vi inte mycket till lag kvar fram till jul. Då undrar man ju också så här, det är inte 10 månader sedan den här Swish-kampanjen drogs igång. Det är ändå ganska nyligen. Det är ju... Jag vet inte, jag tycker det är, som Leifby sa det, det är ju verkligen en fråga om moral i det här.
Ja, alltså det är klart att, man på något sätt kan känna att saker och ting skaver. Samtidigt så känner vi att jag inte vill ha någon pekpinne i allt det här. Men det är klart att som djurgårdare i det här så blir man ju på något sätt emotionellt påverkad av och väldigt tydligt då, alltså känslosan kring just att andra lag då väljer att gå en annan väg i det här på något sätt, att man faktiskt att man öppnar plånboken i en situation där man, som du säger, man vet inte ens om det är 500 pers och vissa lag inte ens klarar sig. Det, jag har ju läst att det är liksom bara några omgångar det handlar om och sen är det mer eller mindre konkurs. Och det är klart att man undrar ju någonstans vad ansvaret både mot ens egen klubb och förening finns och även ansvaret då generellt mot svensk ishockey. För det, någonstans i slutändan så kommer det ju att slå tillbaka på helheten. För att det är klart att om klubbar kommer börja gå i konkurs hejvilt. Det är ju inte bara klubbarna i sig, utan det är ju alltså SHL som organisation och det är, hela den apparaten. Den dras ju liksom ner i det här. Och det är ju samma sak med alla som då har värvat och tagit in väldigt tunga namn här nu under sommaren. Som på något sätt har piskat på den här värvningskarusellen. För när andra lag ser att det tas in stjärnor. Det är klart att det blir en stress då. Då måste vi också ta in en stjärna och så byggs det där på något sätt. Så någonstans, så det är klart det finns en irritation kring hur hela den här situationen har tacklats. Samtidigt så kan man ju förstå också, för att åka ur SHL, det är ju för många så blir det någon slags dödsdom, att det får ju inte hända. Och då finns det ju en rädsla kring att vi måste bygga en trupp som på något sätt kan hävda sig i sammanhanget. Så det finns ju så många perspektiv på det här, absolut. Men jag tänker att i slutändan så faller det tillbaka på, som du säger, moral och på något sätt ens eget ansvar i allt det här.
Ja, för det är väl också exakt det här som... Jag misstänker att folk som tycker att SHL har varit alldeles för passiva. Det är så här att många har värvat för glatta livet och bara kört på som vilken försäsong som helst, mer eller mindre. Och när man har värvat klart och liksom börjar se att nu sticker det pengar från kontot varje månad i löner och den biten. Och sen lyfter man på huvudet och bara, aj då. Är det tal om 500 personer? Nej, men det går inte. Då är vi tokkörda. Vi hade räknat med så här många miljoner in på de 5 första hemmamatcherna för att, och så vidare. Och vi kan inte sälja någonting till företag och vi får ingen merförsäljning och hela den biten. Det är lite så här, god morgon. Folkhälsomyndigheten har ju tydligt visat att de jobbar för att stoppa smittspridningen så gott som det går med sin strategi. De skiter ju fullständigt i huruvida allsvenska klubbar i fotbollen eller SHL-klubbar eller hockeyallsvenska klubbar går omkull. För det är inte deras uppdrag att se till att idrottsrörelsens elitklubbar inte ska gå i konken. Det har inte de med att göra, och det har de, jag tror inte de har sagt det någon gång, men genom sättet som de har inte har tagit dialogen med fotbollen, för att liksom, varför ska vi ta dialogen med just er, då ska vi väl behöva ta dialogen med alla företag mer eller mindre, utan det är så här vi har vårt uppdrag, vi gör det, och sen så är det upp till er att anpassa er till verkligheten, typ.
Ja, absolut. Och det är väl där någonstans allting landar i, att det blir ganska naivt på något sätt att tro att sporten kan vara större än allt som pågår på något sätt. Och det är klart att det finns ju en enorm oro. Jag tror att alla känner en oro kring den här säsongen. Var...
Ja, för det kändes lite som också att SHL tänkte bara, men vi bjuder in Amanda Lind och vi skickar alla klubbchefer till hovet och så knallar vi runt där och så berättar vi för henne personligen hur illa det blir om vi inte får ha full, mer eller mindre fulla hus från och med seriestart. Och det är liksom så här, ja, det kommer nog kunna bli ett ordentligt uppvaknande, för jag menar nu både FHM och polismyndigheten var väl väldigt snabba i sina remissvar om att nej, det är upp till 500 pers, det kan vi tänka oss. Och jag menar, man har ju svårt att se att regeringen skulle gå emot två så pass stora myndigheter och speciellt liksom Folkhälsomyndigheten som man har litat väldigt mycket på och gått i princip helt och hållet efter vad de har sagt under hela pandemin. Och det är väl rimligt att tro att det sker även i denna fråga. Och då ska det bli väldigt intressant att se vad som händer.
Ja, ja, nej, det känns som att man på något sätt famlar i mörkret här. För det alltså den påsläppning som uppenbarligen det känns som att många kanske tror att det kommer bli i att ja, men först så var det 50 pers, sen blir det 500 pers och sen kommer det bara rulla på. Alltså vad är det som egentligen säger att det kommer landa i det? Alltså det finns ju så många spår som det här kan gå åt. Liksom. Det är ju,
ja, dels det och sen så jag tror inte man ska förringa heller alltså allmänhetens dom mot hockeyrörelsen. Säg att hockeyrörelsen nu, de kommer ju gå på knäna om vi leker med tanken att det blir 500 personer året ut i alla fall. Och det kommer börja äskas stödpengar och hela den biten. Då är det nog en och annan som kommer tänka, men hallå, ni har värvat för glatta livet. Ni har inte permitterat, liksom, eller ni har inte försökt skära ner någonting i era kostnader, eller i alla fall inte tillräckligt, och kört på som vanligt. Och nu ska ni ta av skattebetalarnas pengar när det finns så många andra som inte har pumpat på med någon lyxkonsumtion under den här tiden, som ändå har det kärvt, och de får inte så mycket mer hjälp än det här. Mm. Det tror jag liksom kan skada hockeyn framöver.
Ja, det är klart att det lär ju svida ganska rejält i många ögon. Och det är ju ändå så att hockeyspelare, de sitter ju inne på, det är ju väldigt höga löner vi pratar om. Det är ju inga småsummor direkt. Och som du nämnde här, att ändå plocka in så pass tunga namn på så, ja, men så tunga kontrakt samtidigt som det sker permitteringar. Det är klart att det är ju någonting som verkligen inte rimma på ett bra sätt. Liksom. Det är ju någonting som ja, men det finns ju, känns det som att det redan nu bubblar lite kring det där inom alltså hockeyvärlden också, att det är väl lite locket på hittills. Det är några journalister som har gått i bräschen där och verkligen varit tydliga, exempelvis Leif då, som verkligen har sagt liksom vad han tycker och tänker kring det, men just inom sfären så tycker jag kanske inte riktigt att det varit så här supertydligt, utan att man har en ganska ja, men så här tillbakalutad strategi kring att inte peka ut och så där och säga att den och den gör så och så. Men i slutändan, som jag sa innan, allting faller ju tillbaka på sporten i stort, och det är ju som du säger också, alltså hur sporten ses på generellt också. Det är ändå någonting som också såklart måste tas till hänseende i det här.
Ja, och där kan man ju nog förvänta sig att när diskussionen väl blir mer högljudd och klubbarna mer och mer ventilerar det här i olika media, då kommer ju även sportjournalister som har följt fotbollen och varit kritiska till vissa element inom fotbollen som har å ena sidan permitterat och å andra sidan bett om pengar från supportrar för att sen göra värvningar i dessa tider. De kommer ju inte dra sig för att rikta skarp kritik mot hockeyrörelsen och ifrågasätta, men hallå, vad trodde ni egentligen? Har ni legat under en sten under våren och sommaren, eller vad är frågan om? Så nej, jag tror, förutsatt att det är 500 som gäller som tak, så kommer det nog bli en turbulent tid för hockeyn.
Ja, jo, det är bara att ställa in sig på på det värsta tänkbara tyvärr. Det är ju en väldigt speciell säsong här och det är nog bara att som sagt gå in med det här och hoppas att det i slutändan löser sig, men det är ju någonstans naivt att tro det också.
Mm. Känns som att vi gled ifrån lite och kommentera våra offensiva verkligen och våra offensiva lagdelar. Är det någonting där du vill komma tillbaka till? Hur oroliga ska vi vara kring Josefsson? Att han har en benägenhet att vara skadad då och då.
Det är klart att det finns en jättestor oro där. Alltså om man ser till hur mycket han har missat sedan han kom tillbaka till Djurgården och även hur mycket han har missat innan han återvänder till Sverige, så är det klart att det finns ju en historik som talar för att det här tyvärr kan fortsätta. Nu är ju hans skada som man opereras för här nu med armbågen då verkar inte vara så pass allvarlig som det först kändes, utan förhoppningsvis så kanske han bara missar en match här nu. Och det är ju någonstans där man får utgå från det att han kanske missar, eller han kommer missa premiären och sen så är han förhoppningsvis tillbaka, och därifrån så tänker jag att ja, det är bara att begrava alla de här negativa tankarna att han kommer skada sig igen eller på något sätt, det finns liksom inget positivt att bygga kring det egentligen. Han är så pass viktig för laget och det är klart att det är extremt jobbigt när han är borta. Men nu får man vara glad över att skadan inte verkar vara så pass allvarlig som det kändes då från början.
Mm. Offensiven i övrigt då?
Ja, men jag tycker att den är spännande. Det har tjatats ganska mycket om vem som ska göra målen. Och jag tycker ändå någonstans att Djurgården har rätt mycket spets på anfallssidan. Jobbas mycket med kontinuitet här också, att det är många spelare som är kvar. Och det tror jag man inte ska underskatta. Man ser till exempel spel som Dick Axelsson såklart som kritar på här. Hur viktigt som helst han har ju växt fram till en ledare för laget och han producerar sina mål och poäng och ja, men verkligen står i bräschen så. Och Niklas Bergfors har varit med, tycker han är väldigt underskattad. Han gör sina mål, han skapar ytor till sina kamrater. Han kommer också bli väldigt viktig. Man ser till Mikael Haga, han har mycket spets i sig, en väldigt skicklig playmaker som jag tror kan nå 40 poäng om man verkligen kan hitta en högre nivå, en jämnhet i sitt spel. Så där finns det mycket som helst att kräma ut, både som powerplay fördelare då i den spelformen och även då i 5-5. Alexander Holtz ska ju bli extremt spännande att följa. Han har ju sett vass ut här på försäsongen. Kommer nog ta ytterligare kliv och kan säkert dubbla sin målskörd. Jakob Josefsson som var inne på är superviktig för laget. Han är kvar. Sebastian Strandberg tycker jag är en av ligans absolut bästa centrar. Extremt skicklig spelfördelare som även då kan hänga dit puckarna. Manuel Ågren som valde att förlänga här efter lite om och men, som verkligen exploderade efter nyår där och som var en av lagets absolut bästa forwards. Känns som att han kan växa ännu mer in i rollen här nu, SHL-rollen, och ta ännu mer ansvar. Sen en spelare som Viram Eklund. Han tycker jag gjorde det väldigt, väldigt bra. Förra säsongen har sett väldigt spännande ut på försäsongen här nu. Han tar verkligen för sig och ja, men liksom teknisk, lite rivig som farsan där i närkamperna. Har verkligen ögat för spelet. Jag tror att han kommer nog att kunna slåss om en plats där bland topplinjerna om man fortsätter på samma väg. Och sen Linus Andersson som man har plockat in här från Vita Hästen som bara spottade in mål i Hockeyallsvenskan. Han har också sett väldigt, väldigt intressant ut på försäsongen. Han lyckas komma till mycket lägen och det känns väldigt positivt att han på något sätt hela tiden ja, men han får iväg sina skott på mål, och han har även hittat en roll där i powerplay i Benström-positionen då, som många snackar om. Det blir nog lätt att man jämför honom med Benström, även om det kanske är lite väl med tanke på den explosiva utveckling som Emil Brönström hade då. Men Linus Andersson har verkligen visat att han kan göra mål i DIF-tröjan här redan nu. Han dunkar ju in en balja mot Brynäs, så det var ju så det liksom sjöng i nätet. Det var imponerande att se vilken release han har faktiskt. Så han kommer säkert också, om han hittar rätt här, kunna göra en hel del mål. Så jag tycker att generellt sett så ser det lovande ut. Jag tror att forwardsidan absolut kan se till att Djurgården kan hävda sig bra här i SHL, och i slutändan, om allting klaffar som det ska, landa den här slutspelsplatsen som du pratas om.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du låter ju betydligt mer sprudlande kring offensiven, att du känner dig mer trygg där. Om vi bara kastar oss över vad vi har presterat hittills då under försäsongen, så har vi lidat värre, det är 3-5-7 matcher va, ungefär. Det har ju varit ganska så blandat. När det har varit dåligt har det varit bottenlöst uselt. Däremellan har det väl varit i alla fall tendenser som har varit fina, men det som sticker ut är väl kanske den första träningsmatchen mot Örebro, 10-1 torsk, och även den sista då mot HV71, där en 3-2-ledning väl vändes till förlust, eller tappades till förlust med 8-3. Och däremellan har det ändå släppts in hyggligt med mål. Och det har väl gjorts vid de två segrar som har varit och 5 torsk, så har Djurgården vunnit med 4-0 och 3-0. Men i övrigt så har det varit ganska så självklara förluster, förutom en i sadden då mot Malmö i den här, vad var det, Skoda. Ja, exakt. Hur har det sett ut då?
Ja, alltså det är inte en jätterolig försäsong att blicka tillbaka på. Så är det ju. Alltså den här kallduschen som blev mot Örebro första matchen, det var ju knappt som man trodde det var sant typ. För att någonstans så har ju hela, alltså det har byggts upp ganska mycket spänningar kring det här med att Djurgården då har valt att dra i handbromsen. Det var det här med Patrik Berglund hit och dit, och det här med att de unga spelarna ska ta för sig, och att man ska bygga laget kring att utveckla spelare på det sättet och ändå ha stommen kvar sedan förra året, men inte då spendera så mycket. Och det är klart att när det landar i en så pass tung torsk första, så blir det ju direkt att folk börjar var någonstans står Djurgården egentligen? Kommer det här att skälpa dem totalt? Alltså, har de varit alldeles för passiva? Har de varit alldeles för försiktiga i sin strategi och naiva. Sen tycker jag ändå någonstans att det finns alltså ljusglimtar från försäsongen som man måste kunna ta med sig här in i säsongen. Alltså det har ju varit en frånvarolista som inte har varit av denna värld i vissa matcher. Alltså Djurgården har ju kört tre linor vissa möten och fyllt på med juniorer för att det inte funnits folk, för att det har varit skador, sjukdomar eller landslagsuppdrag. Och det är klart att det är svårt att se några linjer i, alltså en röd tråd i vart Djurgården är på väg när inte truppen på något sätt var hel. Men i Skoda Trophy så tyckte jag ändå att det kom tillbaka lite lirare och man kunde sätta lite formationer och sådär, och där någonstans så kände jag ändå att där visar Djurgården tendenser till att det här ändå kan bli någonting bra. Det var en hög och bra forechecking, tyckte liksom att försvarsspelet satt ändå bättre då, och man upp liksom dit puckarna när lägena uppstod. Så det är väl någon slags mix här kring vart Djurgården står just nu. Men jag tror att i grunden så har det här gänget någonting bra i sig. Men det gäller ju absolut att alla spelare är på plats och att man kan matcha de här kedjorna så att man får den här tyngden som ändå blir i erfarenheten med spelare som Axelsson och Josefsson, och att de får vara hela och att man då ändå kan fylla på liksom med juniorerna när det behövs och sådär, att de ändå kan på något sätt utvecklas i miljö så det inte blir att de måste ta allt ansvar. För det är ju ändå en avvägning där, för under försäsongen har det blivit väldigt mycket fokus på juniorerna och att de har fått kliva in och ta mycket speltid och så, och det har varit väldigt kul att se, men det är ju svårt att kanske se vad det här kommer bli i slutändan då. För det är inte riktigt, det är ju inte det laget som Jocke Eriksson har byggt från första början, utan han har ju andra pjäser där som egentligen ska fylla de rollerna som juniorerna har gjort nu då. Men det har varit en på det sättet en rolig försäsong att följa och se alla unga killar som har kommit upp och verkligen tagit för sig, och de liksom bara kör, de öser, och det finns ju någonting befriande i det också. Men det är klart att den här försäsongen är ju kanske ingenting som man kommer att minnas tillbaka på med någon större form av glädje så.
Nej, men hur... Det låter ju lite som att du ändå, om man kollar på vad alla så kallade experter har tippat Djurgården, så är det ju väldigt långt ner, och det är inte tal om någon slutspelsplats, vad jag har sett i alla fall. Mm. Är det bara baserat på resultaten i sig, eller väger man in att det är en svag trupp dessutom? Eller har man haft någon koll på och värderat in att faktiskt så har det ju, trots att Djurgården kanske inte har det starkaste laget på pappret, så är det ändå väldigt många som är tilltänkta som ordinarie som inte har varit med av olika anledningar. Alltså, det låter på dig som, för du snackar om att du tror på en slutspelsplats. Det har man ju inte direkt sett på övriga förhandstips.
Nej, och det är klart att det är, på något sätt, jag tippar ju mycket med hjärtat också. Så är det ju, alltså, någonstans så tror jag ju rakt igenom på att Djurgården kan hitta de här utväxlingarna, att de unga tar de här kliven och att de mer ordinarie då ser till att hålla den här jämna nivån. Alltså om jag ser generellt sett så är det ju så att alla experter tror ju att nästan till alla då, att Djurgården kommer att missa slutspelet och hamna någonstans kanske 9-10 kring kanske närmare botten än slutspelet då. Men det är väl lite just så där att senaste åren som jag har följt Djurgården väldigt, väldigt nära, med tanke på att jag skriver på Svenska Fans nu i ett par år, så så känner jag ändå så att man kan inte riktigt räkna ut Djurgården som lag. Det har hänt så många gånger nu, tycker jag, att ja, men det har liksom funnits en känsla av att ja, men Djurgården, ja, men de har inte riktigt det som krävs, eller de har inte det där och det där, och sen så är plötsligt så hittar de ändå på något sätt ett sammanhang i det där som gör att de, ja, att de ändå kan få det att stämma. Sen är det klart, jag ska absolut inte förringa att jag är orolig över att det ändå finns så pass mycket frågetecken. Det ska jag inte.
Nej, men också så, jag tycker du är verkligen inne på någonting, att de ynglingar som har klivit fram och lyckats i Djurgården, det är inte heller bara tal om exceptionell talang, utan någonstans måste man ju ge Djurgården som organisation och de som är runt laget och alltså stämningen och kulturen inom organisationen en hyllning, för att mycket utav den, alltså framgången med de här unga som har varit Djurgårdens melodi de senaste åren måste ju komma även därifrån. Jag tror inte, hur mycket talang du än har, så kommer du inte i det långa loppet kunna leverera om inte saker och ting runt omkring är väldigt bra också. Så det får man inte heller glömma. Det är inte bara en tur att Djurgården har lyckats vaska fram bra ungdomar. Det ska även liksom berömmas, som du säger. Så viss kalkylering med att någon tar kliv, det ska man nog kunna ha utan att sen få på fingrarna att bara, åh, det var naivt. Men alltså, senaste 10 åren är det ju ett par tre som har blommat ut varje år, och det är ingen slump.
Nej, absolut inte. Det finns ju en sats, organisation som verkligen jobbar stenhårt för att det ska bli så. Djurgården har ju inte samma resurser att jobba med, vilket det på något sätt, det har ju landat i att man har hittat den här modellen, och den fungerar ju verkligen. Det är klart att man får ju lite vibbar ändå mot säsongen 09-10, där när man gick hela vägen till SM-final mot HV71, och det kom upp väldigt många juniorer som Josefsson då, och som verkligen tog för sig. Andreas Engqvist var ju med där på törna, var ung, och ja, men att man verkligen släppte på de yngre och lät dem blomma ut i det här sammanhanget. Sen är det klart att på något sätt, man kan inte räkna med att det blir så varje gång. Men det är ju som du säger, alltså Djurgården har ju visat gång på gång på gång att om du kommer till Djurgården så blir det oftast en bättre version av dig själv. Och det där med också kontinuitet på ledarsida, kontinuitet på spelarsidan. Jag tror att sånt där ska man ska verkligen inte underskatta det. Och även om det är så att andra klubbar plockar in stjärnspelare på stjärnspelare och deras, alltså laget på pappret ser väldigt spännande ut, så handlar det ju någonstans om att de ska ju få det där att stämma med kemi och sådana saker, att de ska förstå sig på sin nya organisation och ska förstå sig på hur tanken är med spelsystem. Och alltså, där har ju Djurgården ändå en fast punkt att hela tiden utgå ifrån. Man jobbar ju från, det är ju liksom från ungdomslag hela vägen upp till A-laget med en röd tråd, att så här ska vi spela, så här ska vi vara som personer, så här ska vi vara som, ja, men på något sätt ambassadörer för klubben. Och det där kan jag tycka att det där försvinner lite i den här värvningshetsen, att ja, men bara man värvar in så mycket bra spelare som möjligt så kommer det här att bli så himla bra. Men det, alltså det med kontinuitet är ju också någonting som är superviktigt i sportens värld.
Jag håller med dig. Jag har en take som jag skulle vilja lufta med dig här, och det gäller vänta, häng kvar, det är några som vill ta sig in i studion här. Häng kvar, jag kommer alldeles snart. Häng kvar.
Ja, absolut. Ja.
Jo, jag har en take som jag undrar om du håller med mig om. Jag vill någonstans tro att en del av Djurgårdens så här framgång med juniorer och yngre spelare, det är att många av dem har ju huserat i J20 eller liksom vet om Djurgården, har varit i Djurgården ett tag och troligtvis har gått på en del matcher och liksom atmosfären som är. Jag tror att det är väldigt inspirerande i SHL överlag att Djurgården sticker ut där. Och många har jag hört säga liksom, ja, men det är positivt för de unga nu, ingen publik, ingen press och så. Jag tror kanske i Djurgårdens fall att det kan vara tvärtom. Jag tror att just det här trycket på främst hovet är inspirerande såklart. Och att det kanske har hjälpt till att få folk att så här, komma in i det och känna att fan, det spelar inte så jävla stor roll. Vi har ju sånt jävla stöd ändå. Liksom, jag kan, behöver inte vara så statisk, jag behöver inte vara så återhållsam. För jag får lite energi, det lilla extra som behövs för att kunna reparera ett eventuellt misstag. Förstår du liksom
ja,
varåt absolut. Jag är i
ja,
tanken?
Absolut. Jag var inne på det under försäsongen här också. Så på lite frågor kring just det här med hur laget, alltså hur Djurgården då kommer att tackla det här kring att det inte kommer att vara någon publik och så på matcherna. Och det är klart att jag tror ju att absolut att Djurgården kan vara en av klubbarna som kommer att lida mest av det. Man ser liksom till det enorma hemmastöd som finns och det här snacket också från motståndare som säger att det är jobbigt att komma till hovet för att det är liksom hög ljudnivå och det är liksom hovet är kompakt och det är liksom den här känslan av att ja, men på något sätt hamna på en plats som är ja, men som är lite så här, lite jobbigare att försöka att spela ut på det sättet som man vill. Så det är klart att det finns en oro kring att Djurgården kommer att sakna det där publikstödet väldigt mycket och att just få den där lilla extra energikicken som gör att man går in och tar det där bytet och tar den där tacklingen. Man tar den där sista ruschen, man tar på något sätt ja, men det där ja, men 5% det som krämar ut det som gör att det kanske landar i att man får en spelomställning eller att man får det där matchavgörande målet. Det finns helt klart en oro kring att det kommer bli svårt för spelarna att hitta det där inom sig på samma sätt. För det kommer ju inte naturligt då, utan det är något som de måste jobba med dagligen tror jag.
Ja, men verkligen. Och också vad det här att få med sig alltså, erfarenheten av att ja, men jag kunde göra så där för det gick vägen. Eller jag kunde göra så för att jag kunde även reparera det. Och jag känner tryggheten i det här stödet och allting på supporterhåll. Nu spekulerar vi ju väldigt mycket, men jag tror inte det per automatik som om vi kastar över till fotbollen igen, att där har snacket gått väldigt mycket om att det är perfekt för de unga, för nu är det en helt, alltså det är mycket mindre press. Jag tror inte det gäller för ungtupparna i Djurgården i hockeyn då, absolut inte. Men jag kan vara helt fel på det och det får vi ju se under hösten och vintern helt enkelt. Men du, ska vi runda av med att varför tror, eller har du någon koll på varför Djurgården har så långt till man får kliva in i handlingarna? Jag menar, det var premiär igår och Djurgården kliver inte in förrän om en vecka, den 27 i nionde.
Ja, precis. Det har ju flyttats matcher här. Och det är ju på något sätt för att jämna ut. Dels för att man då har insett att det kommer släppas på folk här i oktober förhoppningsvis. Då, att det har ju pratats om att det ska komma ett beslut kring att det ska vara 500 pers på matcherna. Då ville ju SHL på något sätt flytta så många matcher som möjligt och senarelägga dem. Och då har ju Djurgårdens matcher flyttas här, och vilket då landat till att det blir det första mötet mot Frölunda här hemma på Hovet och den 27, om jag inte är helt ute och cyklar.
Det stämmer. Sen följs det upp av Malmö hemma den 1/10, då som eventuellt skulle kunna innebära första publiken då. Sen 2 dagar senare så är det Rögle borta, och sedan i fjärde omgången väntar Luleå hemma.
Tuff inledning.
Ja, en väldigt tuff inledning.
Ja, det är alltså Frölunda första här. Det är ju, de såg ju riktigt vassa ut här nu första mötet. Och det blir ju en kraftprövning direkt för Djurgården att se. Förhoppningsvis så, så många spel som möjligt tillbaka här nu, så att man verkligen kan sätta kedjorna och ja, men på något sätt utmana Frölunda här. Jag tror ju absolut att det finns möjligheter, men samtidigt Frölunda ser vassa ut, och det är klart att det är ju ändå någonting som man gärna vill ha där, med en positiv start, och speciellt spelmässigt tror jag är väl kanske det viktiga ändå. Om det blir torsk första matchen, det är klart det svider, men att just att det sitter med kedjor, att man ser tendenser till att Djurgårdens spel, att det går i det där tempot som man vill, och att, ja, men att de pressar tillbaka Frölunda och ger dem en match. Det är väl där någonstans man vill att det ska landa i alla fall.
Mm. Och ska vi runda av med att du får sticka ut hakan och berätta hur det slutar för Djurgårdens del i grundserien?
Ja, nej, men jag måste hålla mig till mitt tips här, att Djurgården slutar sexa, att de kniper den sista slutspelsplatsen. Jag är ändå optimistisk här, och det kanske är naivt tycker vissa, men någonstans så tror jag att Djurgården har en inneboende styrka i organisationen att lösa det här. Och det blir ju lite så här vi mot de känslor, speciellt den här säsongen, med tanke på, ja, men det här med att Djurgården har varit mer återhållsamma i sin strategi, och ja, men att man valt att inte ta in de här stjärnspelarna, utan att man tror mer på juniorerna och de yngre förmågorna. Och ja, jag tycker det är fint på något sätt där, och jag hoppas att det går vägen och att man faktiskt når sitt mål, och att det visar någonstans att sporten är så mycket mer än ja, stora namn och stjärnvärvningar.
Mm. Vi kommer troligtvis ha all anledning att komma tillbaka relativt snart. Vi lär väl få ett besked när som helst om hur det blir från de första i tionde. Men vi ska även återkomma och snacka upp de 4-5 första omgångarna innan då den 27:e såklart. Så vi tackar dig, Anton, för detta avsnitt, och så kommer vi komma tillbaka betydligt mer då under denna höst och vinter. Vill man läsa mer från dig så kan man ju ratta in, höll jag på att säga, klicka in sig på Svenska Fans och Djurgården Hockey där. Så kan man ta del av ganska mycket som du spottar ut dig, och som sagt, förhoppningsvis så blir du en frekvent röst här, och vi kanske adderar någon mer till. Vi kommer successivt också att släppa mer renodlade intervjuavsnitt med folk kring hockeyn, både nuvarande och gamla spelare som har lagt av. Vi hänvisar också och slår ett slag för Patreon. Det är då du går in på divpodden.se, och där kan du klicka in dig och registrera dig som Patreon, och det innebär att du stöttar den här podden med 3, 5 eller 10 dollar i månaden, och du får tillgång till avsnitten reklamfritt som du kan välja och lira i nästan vilken poddapp som helst. Du får snabbare släpp, du kommer även att månadsvis få en del exklusiva material som inte släpps publikt sen. Och detta är då för att rikta ett stort tack för att ni väljer att stötta oss där. Så in på divpodden.se och signa upp er där, så hörs vi framöver, Anton.
Ja, det gör vi absolut.
Hej så länge.
Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.